Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Vad fan har jag gjort egentligen? För 2 år sedan så var det här liksom... Jag skulle ju hellre betalat 1 miljon för att göra det. Eller hellre dö än att göra det där. Liksom. Och nu springer jag här och gör det här.
Maratonpodden är här med ett rykande färskt och inspirerande avsnitt. Jag heter Petra Månström och är så glad att just du har valt att lyssna på den här podden. Jag vill tacka alla som har hört av sig med härlig feedback efter förra avsnittet med Anders Södergren. Det värmer lika mycket varje gång. Vem vill inte sova riktigt gott och vakna med en härlig känsla och massa energi att möta den nya dagen med? Men dessvärre ser det ju inte ut så i verkligheten alltid. Man ligger där och snurrar och snurrar och tvingar upp sig själv när klockan ringer, fast man helst hade legat kvar minst en timme till. Men nu har det kommit en riktigt grym produkt som har visat sig ge mycket mer kvalitativ sömn, och det jag pratar om är tyngdtäcket. I slutet av det här programmet ringer min poddkollega Malin Evelöv och jag upp Filip och Johan på Cura of Sweden, som är marknadsledande i Norden på tyngdtäcken. Sedan starten för bara lite över ett år sedan har redan hundratusentals svenskar köpt ett täcke. Både Malin och jag, men också våra familjer, till och med min 4-årige son, har testat att sova med tyngdtäcke, och självklart kommer du att få veta vad vi tyckte, plus såklart allt om den här spännande produkten. Mer om detta i slutet av programmet, men först, som alltid, dagens gäst. Hösten 2011 var Emma Blomqvist kraftigt överviktig, och när det var som värst kom hon inte ens upp ur sängen. Hon led av reumatisk värk och hade ofta feber som ledde till ständiga sjukskrivningar. Självbilden var i botten, tankarna var väldigt mörka, och till slut hamnade Emma i ett vägskäl där hon inte såg någon annan utväg än att antingen ta livet av sig eller starta ett helt nytt liv. 3 år senare sprang Emma Stockholm Marathon, och idag arbetar hon som personlig tränare och föreläsare. En helt fantastisk och galet inspirerande resa som verkligen inte har varit spikrak. Hur ser hon på sin kropp idag? Vilka är hennes drivkrafter och hur motiverar hon sig själv att fortsätta med sitt nya hälsosamma liv? Och inte minst, vilka råd vill hon ge till andra som också vill få ett bättre och hälsosammare liv? Det är en stor ära för mig att ha ingen mindre än Maraton Emma på plats här idag. Varmt välkommen till Maratonpodden, Emma Blomqvist.
Tusen tack.
Superkul. Hur mår du precis just nu?
Ja, jag mår bra. Det är spännande att få vara här och väldigt roligt att få träffa dig, Petra.
Maraton Petra och Maraton Emma.
Precis, två maraton.
Man kan tro att vi typ ringde varandra och bara, okej. Men du, alltså, om vi tar det från början här så att folk får lära känna dig. Under tonåren så trodde både du och din omgivning att du led av växtvärk.
Exakt, det kan man säga. Jag hade ju jätteont i mina leder, eller ja, som växtvärk kan man säga. Jag visste ju inte vad växtvärk var överhuvudtaget, eftersom man, när man är liten så vet man inte. Men det var i alla fall vad läkarna sa till oss, för ja, mamma och pappa åkte väl in, eller ja, bokade möte på vårdcentralen, och för att jag hade ont. Mm. Och då sa de att nej, men det är bara växtvärk. Det kommer gå över. Man kan växa tills man är 26 år.
Okej, men förlåt, jag skrattar. Det lät lite så här. Ja, det är hoppingivande när man är tonåring.
Ja, men precis.
Men, alltså, men kan du beskriva smärtan?
Men det, ja, det är väl som växtvärk, fast gånger 100 000 ungefär, kände väl jag. Och det var kanske inte den normala växtvärken. Då gnäller man lite som barn, men jag hade ju extrem växtvärk, så att jag orkar ju inte röra mig eller ja, vara ute och leka med andra och sådana saker liksom. Utan jag blev ju behindrad i vardagen.
Mm. Men slog det till över en natt liksom, eller var det mer att det kom smygande?
Nej, det har jag haft hela livet i princip. Mm. Ja, det har ju blivit värre. Det var ju värre när jag faktiskt hade växtvärk också. Eller jag visste ju, ja, det är ju så luddigt det där. Vad det är växtvärk och vad är inte växtvärk? Eller, ja, det är svårt att sätta ord på smärtor och när man inte vet vad som är det ena och det andra. Så det är väl därför också som jag tror att läkarna sa just att det var växtvärk, för det är normalt när man, ett barn växer, att man har ont. Så. Och sen på vilken grad är väl olika. De kanske inte tolkas som att jag hade så ont.
Nej.
Men jag hade faktiskt det.
Och sen inom loppet av några månader så läste jag här, visserligen i en kvällstidning, men den biten kanske stämmer, att ja, det var flera av dina närstående som dog.
Yes, det gjorde det. Det var ju 2008 när jag tog studenten. Var det. Så 2 månader, eller om det var 1 månad innan studenten, så dog 2 närstående då. En vän också, min farmor, dog, och jag hade aldrig hanterat ett dödsfall innan, och på där så dog båda mina 2 husdjur också. Mm. Så att då blev det liksom en väldigt stor boom på en gång. Mm. Och då, om man aldrig har hanterat ett sånt närstående dödsfall innan, så vet man ju inte hur man ska hantera det.
Nej.
Så att för mig så blev det ju att jag blev ganska introvert, kan man säga. Jag hade svårt att visa känslor. Jag har ganska svårt att visa känslor. Det visste jag inte då. Alla andra grät runt omkring mig, medan jag inte kunde gråta. Och då tyckte jag att jag var konstig. Och alla sa till mig då att ja, men det är chock, Emma. Du har en chock. Jag vill inte acceptera det riktigt. Jag vill ju vara normal. Och så att då blev det väl att jag straffade mig själv då på olika sätt, börja göra det, och det var ju där resan började.
På vilket sätt straffade du dig själv?
Att eftersom jag inte kunde gråta, då kunde jag ju inte få känna lycka heller. Och det som är lycka, det är ju saker som är roliga att göra. Så då kunde jag inte göra saker som jag tyckte var roligt, för då blev jag lycklig. Och det var ju typ att umgås med vänner, att åka till stallet, att ja, göra de saker som jag faktiskt blev lycklig av. Och då slutade jag med det här successivt, eftersom jag inte kunde känna någon sorg. För att för att då kände jag inte att jag inte, vad ska man säga, hade den här tillåtelsen att få göra de roliga sakerna.
Mm. Men jag tänker så här, omgivningen, hur reagerar den? Jag tänker när en person uppenbart inte mår bra, börjar isolera sig och sådana saker. Så,
ja,
vad gjorde folk?
Ja, det var ju ett tag sedan nu, men om man säger så. Men jag var väl så mycket i min bubbla, så jag märkte väl inte att folk brydde sig om mig. De hörde väl av sig och sådär. Så, men jag målar ju in mig själv i ett hörn, och till slut så vill ju ingen umgås med mig eller ta kontakt med mig heller. När man är en tråkig och inte ställer upp liksom. Men det är ju klart att många hörde av sig och ville visa, men jag ville inte ta emot det. Det var ju det som var problemet, att jag ville inte ta emot hjälpen heller, kan man säga. Så att då blev det ju verkligen att jag blev isolerad i min bubbla och kunde inte gå ur den.
Men var det då som liksom vikten började öka?
Ja,
eller
precis. Hade det varit liksom för, då det? För jag, tidigare så var jag ju väldigt aktiv då. Jag umgick sig med vänner, jag cyklade till stallet varje dag som var en mil bort. Så det blev 2 mil då som jag cyklade till och från stallet, och det är ju ganska... Ett stall, ja, rida och hålla på med och mocka och sånt, det är ganska tungt. Så då får man ju mycket rörelse. Där slutar jag ju med åt som vanligt. Och då säger du sig själv ekvationen att då går man upp i vikt. Så att då gjorde jag det. Och då blev jag ledsen.
Ja.
Men i mitt fall så var det att jag tröstade mig med mat. Så att då gick jag upp i vikt. Gjorde jag.
Och hur var livet i övrigt?
Det var ju inte så himla kul då. Eftersom jag mådde ju dåligt psykiskt men också fysiskt då. Eftersom jag gick upp i vikt och slutade med de här aktiviteterna, så började jag känna den här växtverken då, som vi pratade om innan. Att den började bli lite mer påtaglig. Att den blev lite värre än vad den varit innan. Jag har ju ändå alltid kunnat kontrollera den smärtan innan. Men den blir bara värre och värre liksom nu. Så att i takt med att jag gick upp i vikt så blev ju växtverken värre och värre också. Och då framförallt på nätterna och kvällarna. Så att jag kunde ju inte sova någonting på natten heller till slut. Och det gjorde ju så enormt ont. Och sen så fick jag även feber var och varannan dag. För det blev en inflammationer i kroppen och knän och så svullna upp när jag hade gjort något speciellt eller lite tyngre dagen innan. Och det kunde vara någonting inte alls så betungande för en vanlig person. Nej, men lite vanlig, men det jag hade gjort innan så. Till exempel om jag gjorde något ryck i stallet och skulle skrubba boxen eller någonting, så svullnade händerna upp liksom för att det blev en inflammation eller knän, så för att det blev överbelastat.
Du säger växtverk, men du visste inte då att det var reumatism än?
Nej, det visste jag inte. Jag trodde ju det var växtverk, för de hade ju sagt det, för jag gick ju till läkaren och frågade, ja men vad är det här egentligen? Och då sa de då att man kan växa tills man är 26. Jaha. Ja, då var ju jag kanske 20 åldern, 20, 22, 21, jag minns inte riktigt. Så då hade jag ju några år kvar. Jag kanske växer, tänkte jag. Och så fortsatte jag det då. Men det här blev ju som sagt bara värre och värre, och jag gick upp mer och mer i vikt. Och ja, till slut så hade jag ju, jag hade en fast anställning hade jag. Och sen så tänkte jag att, nej men... Eftersom jag mår bättre när jag rör på mig än när jag sitter still eller sover, då kan jag ju lika gärna jobba dygnet runt lite. Så att jag startade företag som fotograf också. Och jobbade med det på kvällar och helger, och sen redigerade jag på nätterna.
Oj, så du sov ingenting? Nästan.
Nej, i princip inte, för jag tyckte att det var onödigt.
Och jobbade på dagarna med någonting annat?
Ja, precis. Jag kunde sova middag, kunde jag göra, vid 3.
Oj.
Ja, det säger ju sig självt liksom att det funkar inte i längden. Så jag gick ju totalt in i väggen, kan man väl kanske säga, till slut. Och den här sjukdomen då bröt ju ut då, som jag inte visste att jag hade.
Du säger bröt ut, liksom, var det någonting specifikt som hände då? Liksom?
Nej, men det var väl det att jag hade ju triggat det här med stress och att jag hade gått upp i vikt, att jag belastat kroppen för det jag jobbar med på la på dagtid var ju lokalvård, alltså städa. Det var ju ganska tungt.
Ja, monotont och tungt.
Ja, precis. Så då överbelastar man ju kroppen också. Och det tyckte inte min kropp om. Så då blev det ju så att jag sjukanmälde mig var och varannan dag till jobbet då. Det fysiska jobbet. Och sen så, ja, så då började ju de fundera lite på också. Hallå, vad är det som händer? Och så fick jag ju gå till läkaren hit och dit och de hittade ingenting. Jag krävde om att få ta blodprover för reumatisk sjukdom då, eftersom min mamma är reumatiker. Så jag börjar ju misstänka att det kanske är något sånt, för jag har samma symptom som henne. De vägrar att låta mig få ta det här provet för att ja, jag är ju så ung.
Men då kan man inte ha...
Det är bara 50 plus som får det.
Okej.
Enligt,
man växer fram tills man är 26.
Ja, precis så är det. Så det är helt normalt. Men, ja. Nej, men de sa till mig att vi skriver ut lite extra smärtlindring, eller lite starkare smärtlindring här, så får du gå hem och vila. Så jag blev lite sjukskriven då innan. Ja, sådär, så tills jag skulle vara på tillbaka. Men då, det blev ju en cirkel liksom, så det blev ju bara om och om och om igen. Och till slut så fick jag ju faktiskt ta ett sånt blodprov då. Då får jag tjata till mig det. Men sen visar ju det negativt då.
Tyvärr. Att det inte var reumatism?
Ja, det var inte det.
Nej.
Men grejen med reumatiska besvär är ju att det finns ju så himla många olika reumatiska sjukdomar. Så allt visas ju inte bara på ett blodprov. Men det fattar ju inte jag då heller. Så att jag blev ju helt förkrossad. Liksom. Men vad ska jag göra nu då? Nej, men vi kan inte göra någonting, säger de. Men vadå, menar ni att jag ska leva så här nu? Jag har levt så här nu i snart ett eller två år, eller ja, längre egentligen om man ser på hur lång tid det har gått. Och då sa de, ja, du får hitta en väg och hantera det, sa de.
Herregud ja. Alltså.
Så då blev det ju ännu värre, kan man ju säga. För att då gick jag ju ner i en depression deluxe som jag inte var där innan. Sjukvården kan inte hjälpa mig. Jag är normal, men jag inbillar mig i det här. För det var någonting de sa också, att man kan faktiskt inbilla sig smärta också. Eftersom vi inte hittar någonting på provsvaren, så kan det vara så att du har inbillat dig i det helt enkelt. För att du har varit med om trauma. Men det blev ju inget att erbjuda någon hjälp, psykisk hjälp då. Utan det var bara att det här kan du hantera själv.
Alltså säger jag så till en person som är så, alltså, vad ska man säga, ja, men verkligen nere på botten. Liksom.
Exakt.
Alltså herregud, jag blir mörkrädd.
Ja, så att det var ju inte kul, om man säger så. Så att jag gick ju hem och sen så totalisolerade jag mig och blev jätteledsen och deprimerad och ville dra täcket över huvudet och aldrig mer gå upp i princip. Mm. Och då blev det ju ännu värre, det här med besvären, eftersom då rörde jag mig ju ingenting alls. Jag började inbilla mig att folk tyckte saker om mig fast jag var en normal människa. Och som om man går till affären så inbillar jag mig att folk stirrar på mig och funderar på vad jag handlar och det där borde du inte handla och sådana saker. Eller när man går i trappor eller vad som helst liksom. Så att jag planerade ju verkligen när jag kunde gå och handla och inte handla. Och för jag kommer ihåg att jag klockan 10 ungefär på förmiddagen så var det, eller 9-10 någonstans där, då var det jag och pensionärerna som kunde gå och handla.
Då kunde man gå dit liksom.
Ja, för då var det ganska harmlöst, kände jag mig, med pensionärerna. De kan relatera till smärta, tänkte jag då. Så då tycker de inte illa om mig. Ja, det låter ju jättekonstigt när jag säger det själv. Men så var det i alla fall. Så att det var tufft var det. Och det var väl någonstans där också som jag kom på att jag måste göra en förändring. För det var ju så på morgnarna då, vissa morgnar gick ju hyfsat bra. Och andra morgnar gick ju åt helvete. Och de morgnarna som det gick åt helvete, då kunde det ju ta mig 40 minuter att ta mig från sängen till badrummet och gå på toaletten. Och då har jag bara 5 meter till toaletten.
För grund av smärtan?
Ja.
Herregud.
Och sen så kunde jag ju inte ta på mig mina egna strumpor heller, för jag hade så ont och jag fumlade med fingrarna. Jag kunde inte öppna en syltburk. Just den grejen att jag kan inte göra vad som helst. Jag kan inte öppna en skruv på en tandkrämstub. För att det gör så ont i fingrarna.
Mm.
Och det var ju då som jag kom på också att nej, jag vill inte leva så här. Jag är 23 år, eller om jag var 22. Och jag kan inte sätta på mig mina egna strumpor eller skruva av en kork på tandkrämstuben. Vem är jag om 20 eller 20 år? Vem är jag när jag är 80 år eller 50 år? Liksom? Då blev det helt svart. Jag såg inte mig själv. För jag såg mig död då, helt enkelt. Och då det var väl där som jag tänkte att nej, jag kan inte fortsätta så här nu, utan antingen så får jag göra någonting åt det eller så får jag ta mitt liv helt enkelt. För jag orkar inte.
Alltså väldigt, väldigt mörka tankar.
Mm. Det är för att jag klarar inte av att gå utanför dörren och träffa folk. Och alla människor behöver socialt och kunna prata med varandra för att må bra. Det tror jag i alla fall. Eller ja, det borde man göra. Ja. Men jag isolerar mig totalt.
Men familjen och så, var det någon som förstod hur du mådde? Alltså hur dåligt du mådde, att det var så mörkt?
Nej, det var ingen som förstod det, tror jag. Eller det vet jag inte. Jag tror inte det. De kanske visste det, men de försökte ju som sagt att göra saker. Men är det någon som inte är mottaglig och vill ta emot hjälpen, så är det som sagt jättesvårt. Det är ju inte så att de kan bryta upp dörren och gå in. Liksom.
Men du var ju vuxen, eller myndig.
Precis,
liksom.
Precis. Ja. Det är ju skillnad när man är barn eller så. Men jag kunde ju göra precis som jag ville. Och då valde jag att isolera mig själv och hitta på ursäkter till allting om man skulle göra någonting och sådär. Det kunde vara dittan och dattan liksom. Och då är det ju klart också att vänner och familjen så tröttnar ju till slut också. Det blir ju upp till mig själv då till slut att fixa eller faktiskt ta tag i det. Och då när det gick så långt så kände jag väl att jag måste ta tag i det. Och då var det ju de två valen då.
Och vad gjorde du sen då? Nu har du konstaterat så här är det nu. Liksom.
Ja,
det här har jag att välja på.
Ja, men precis. Då tänkte jag att om jag tar mitt liv så kommer jag inte kunna ångra mig. Om jag påbörjar ett nytt liv, ja, då kan jag alltid begå självmord då, om det skiter sig med den här andra planen. Så att då tänkte jag, men jag testar väl helhjärtat nu då att försöka och göra en förändring. Och det gick ju faktiskt bra. För nu sitter jag här.
Jag bara måste stanna lite grann och bara konstatera att jag blir så himla imponerad över ändå att befinna sig i den situationen. Och ändå kunna känna så här att jag vill ändå göra någonting åt min situation. Alltså det är ändå, det är så himla starkt.
Ja, jag har inte reflekterat det där riktigt faktiskt.
Ja, men alltså jag blir men okej, okay, men ja. Du konstaterar i alla fall okej, att du mår bra av att röra på dig, eller du märkte att det liksom det blev lite bättre då. Men nästa steg då, för du hade ju ändå problem med att komma ur sängen och du hade svårt att få på dig strumporna. Och sen att gå från det till att träna, hur gjorde du?
Ja, alltså jag insåg ju själv att det här, jag kan ju inte göra någonting i princip. Jag kan inte gå en trappa för att jag hade så ont. Jag fick ju ta hissen hela tiden. Jag kunde ju knappt gå. Eller vissa dagar i alla fall. Vissa dagar var bättre. Jag hade ju insett också att jag måste göra någonting. Och då behöver man ju ett mål. Jag hade inget mål. Jag såg ju ett svart framför mig. Och då måste jag ju sätta ett mål. Och då tänkte jag att ja, men en god hälsa är ju bra mål. Men det där är ju också ganska diffust liksom. En hållbar god hälsa vill jag ha till och med. Och då började jag spesa också, ja, men vad är en hållbar god hälsa för mig? Ja, det är ju att jag ska kunna gå den där trappan, att jag ska kunna umgås med mina vänner, att jag ska kunna vara lycklig, att jag ska kunna åka och göra precis vad jag vill när jag vill. Att jag inte ska känna mig hindrad i vardagen så att säga. Jag vill kunna spela paintball med mina vänner om jag vill. Eller ja, andra saker liksom. Som jag inte kunde göra idag eller ja då. Och då blev ju ganska tydligt där att jag hade ett mål. Och då var det ju frågan, hur ska jag nå det där målet då?
För det var så du tänkte hela tiden, inte så här jag ska gå ner så här mycket
Nej,
i vikt.
Nej, för utan... det hade jag ju gjort så många gånger innan.
Och du hade försökt.
Ja, och gå ner i vikt, men det funkar ju inte. Och då måste jag ju tänka, ja men någonting annat då.
Mm, mm.
Så. Och då, det var väl då som jag började tänka, ja men vad är det faktiskt? Varför vill jag gå ner de här kilorna eller vikten eller vad det nu är för någonting? Och då var det ju hälsan som faktiskt var det viktiga. Jag sket ju i totalt hur jag såg ut sen då, eftersom jag redan hade accepterat att jag var tjock och ful, tyckte jag i princip. Så då var det ju mer att jag ville ju kunna leva. Och då blev det ju ett annat mål. Så kan man säga.
Men sen efter det då, vilken typ av träningsform var det du började med?
Ja, det var ju det att om man tar tillbaka till det där med målen så insåg jag ju att, som sagt, att jag inte klarade av att göra detta själv. Jag behövde hjälp, för jag listade en lista med vanliga ursäkter som jag hade till varför jag inte kunde nå de här målen. Och det var ju typ att ja, jag kan inte gå till gymmet för att alla andra skulle tycka att jag platsar bättre i soffan med en chipspåse. Eller jag kan lika gärna ta det imorgon, exempel. En väldigt bra ursäkt.
För att
det ser likadant ut då, så kan jag lika gärna göra det imorgon. Det kunde vara att framförallt att jag kan inte få någon hjälp för att läkarna säger att det är inget fel på mig. Jag har inte ont. Jag kan inte göra någonting för att jag har ont. Jag kan inte umgås med mina vänner för att jag är trött. Jag sov ju ingenting i princip. Och då insåg jag ju att jag satte ju så mycket hinder för mig själv. Och då var det ju det som blev liksom målen som jag skulle ta itu med. De hindren. Och då är det ju lättast att börja med det som är enklast. Och det är ju att inte göra någonting själv. Utan lägga den bollen på någon annan. Och då är det ju sjukvården igen som jag hade tappat förtroendet totalt för. Så att jag tänkte att någon måste väl ändå kunna förbarma sig över mig. Mm. Alla är väl inte helt borta i huvudet hur man ska uttrycka sig. Mm. Nej, men inte är någon slags vänlig själ som vill faktiskt hjälpa mig. Att det finns det. Så att jag sökte upp en läkare som jag hade fått rekommendation om, som tänkte lite utanför boxen, inte så här i boxen som de flesta läkarna har gjort som jag har träffat då, för att de säger att det är inget fel på mig för jag är för ung. Mm. Så jag gick till den här läkaren, eller jag bokade en tid gjorde jag, och sen när jag skulle gå till den läkaren så var det som att gå till sin rättegång om man ska dö eller inte.
Det var så du kände.
Ja, precis. Och så jag mådde ju skitdåligt för det. Men jag gick till den och det tog kanske 5 minuter för den att säga, men du har någon form av reumatisk sjukdom. Vi vet inte vad, men du har någon form av reumatisk sjukdom. För du visar alla symptom, vi ska ta lite prover, bla bla bla. Även om det inte visar någonting på proverna så kommer vi att sätta in en akut behandlingsplan på dig. Och då blev jag ju jätteglad.
Vilken pärla ja. Till läkaren då.
Ja, ja, men precis. För då var det äntligen någon som hörde mig. För jag hade inte klarat av att ta en till nej, så att säga. Eller den, ja, ett negativt besked, för då skulle jag nog ha tagit livet av mig. Men det var då som det startade liksom. För att akut inom vården, det är inte riktigt imorgon om man säger så.
Nej.
Det är inom 3 månader. 3 månader är ju inte så långt. Men när man är så nere så, eller nedgången så, och behöver skriker efter hjälp, så är 3 månader jättelång tid. Och ja, så att då kände jag väl att jag kommer inte klara det här i 3 månader. Jag måste göra någonting nu. Så att ja, jag tittade på den här listan igen då, så tänkte jag att ja, men vilket är den näst jobbigaste då? Ja, jag hade en kollega som brukade gå på spinningpass på morgonen på en gymkedja i stan. Och hon sa att det är jag och pensionärerna som håller på och spinner där på morgonen innan jobbet. Eller jag och för det är ingen annan som orkar och ja, gå upp så tidigt. Och så dricker vi lite kaffe efteråt. Eller saft för den som inte vill ha kaffe. Och det tyckte jag, det lät ju trevligt. Pensionärer är ju som sagt harmlösa. Och det bästa var ju också så när jag frågade lite mer om det där var ju att de släckte ner i salen så att det var mörkt och så tände de lite ljus så att det var mysfaktor. Mm. Och då blev det ju ännu bättre för mig då, för då såg man inte mig.
Du kunde vara där i mörkret, ja, och
precis,
gömma dig liksom.
Exakt. Mm. Och då så sa ja, men följ med då någon gång, sa hon, min kollega. Ja, det kan jag väl göra, tänkte jag. Eller nej, inte.
Nej. Ja, delade lite där.
Ja, precis. Men hon lyckades övertala mig i alla fall. Och för att man kan ju sitta längst bak så. Och så sitter hon i ett hörn och så sitter hon bredvid mig. För då ser jag ju absolut ingen mig. Mm. Ja, men okej då. Då gör vi så. Så att jag var ju iväg på ett sånt där spinningpass och det var ju det värsta jag gjort i mitt liv, kan man ju säga. Eller kände jag då i alla fall. Det gjorde ju så fruktansvärt ont. Framförallt i rumpan, det har säkert alla känt som har börjat cykla spinning. Men också i kroppen överlag, eftersom jag mådde som jag gjorde. Men och det, ett sånt pass trodde jag inte var så långt. Jag kanske tänkte, ja, men det är väl 20 minuter, en halvtimme. Det var ju 1 timme. Det är ju en oändlighet där. Så att jag tänkte ju, det var ju liksom, ja, det här sitter jag och där sitter ni. Ja. Ja, och det här kommer ju inte gå något bra. Jag var ju trött efter 3 minuter och de håller på och cyklar för fulla muggar från start liksom. Och jag orkar knappt att cykla 3 minuter. Men å andra sidan så var det kanske bra att de satt där och cykla, för att det fick ju mig att faktiskt fortsätta att cykla, för att det var ju ännu värre att stanna cykeln. För att då kan ju folk titta på mig och tycka att, ja, men vad dålig du är.
Ja, du känner att okej, du var tvungen att fortsätta liksom.
Ja, precis. Och att gå ut ur salen, det var ju inte på tal om, för då måste man gå förbi alla människor. Så att jag plågade mig igenom det där i 1 timme och var helt förstörd efteråt. Men jag klarade och det gjorde att jag kände en sån enorm lycka och endorfinkick, eller vad som säkert många har känt. Och det är någonting som jag inte hade upplevt på flera år. Så jag var ju jätteglad att jag faktiskt hade presterat någonting. Jag hade åstadkommit någonting med min kropp. Så att den här känslan vägde över allt det onda. Även det som kom efteråt då, för att jag hade överbelastat kroppen, så fick jag inflammationer och den biten. Men det sket jag i, utan jag var jätteglad.
Du ville fortsätta och gå fler gånger?
Ja, så att jag tvingade min kompis då att tvinga mig att följa med minst 2 gånger i veckan. Så att då gjorde jag det, eller hon det, och så tvingade hon med mig tills hon en dag blev sjuk. Ja, den där klassiken liksom. Och då blev det ju nästa vägskäl då, eller vad man ska säga, att ja, men nu måste ju, eller utmaning, nu måste jag ju gå dit själv. Det går ju inte. De kommer ju bita mig eller äta upp mig eller slänga iväg mig. Men riktigt så var det inte. Det var inte, jag pallade mig iväg och mådde skitdåligt, men jag gick dit och så klarade jag det själv. Och det var ju typ samma sak, bara att hon inte var där. Men i mitt huvud så var det ju någonting annat. Men det gjorde, blev ju nästan sån här endorfinkick att yes, jag klarar att göra det här själv utan något stöd. Och då kände jag väl lite att nu kan jag klara, har jag någon form av bana själv. Så att då när, så jag vi fortsatte med det här då. Sen när hon blev frisk också då, för hon var ju en inbiten hurtbulle, eller vad man ska kalla det. Så hon fortsatte ju sen när hon blev frisk, och då fortsatte vi att gå tillsammans. Och då, i alla fall den här rörelsen gjorde ju att jag började ju känna ganska tidigt att det blev lite och lite bättre för varje vecka liksom.
Häftigt ändå, ja, att det kan ge effekt på så kort tid.
Exakt. Liksom. Ja. Det blev lite mindre smärtor, eller inte samma typ av smärtor. Blev lite färre tillfällen med feber och sådana saker. Att sakta men säkert, lite lägre feber, lite mindre svullnader, ja, och den biten lite mindre stel. Jag hade lättare att komma upp på morgonen de dagarna som det var bra och sådär. Och så att då när den, själva den här behandlingen skulle starta med sjukvården då, så blev ju de förvånade när de såg mig, för då hade jag gått ner typ 10 kilo.
Oj,
redan.
Ja.
Och så, jaha, ja. Det var skitbra jobbat.
På egen hand.
Ja, precis. Då hade jag inte blivit sjukskriven än heller. Men de tyckte att det var ju skitbra. Det är ju ett vinnande koncept liksom. Vad är det som gör att... eller är det någonting som hindrar dig? Eller, ja, jag har ju feber var och varannan dag fortfarande. Och bla bla bla. De här smärtorna. Och så tränar jag på det. Så att ja, det är kanske inte så bra att träna när man har inflammation och sådär. Jag blev sjukskriven då i alla fall för att jag hade sånt fysiskt jobb då, för att jag kunde inte, ja, jobba och träna, och ja, det blev för mycket belastning, så då blev jag sjukskriven, så att jag blev satt på att träna, och sen så skulle jag gå till sjukgymnast som blev som en form av PT då, 2 gånger i veckan också.
Höll på med fotot också, så att du hade liksom, du sov typ lite grann på,
ja,
eftermiddag.
Precis.
Åh, herregud.
Ja. Ja. Ja, men då blev jag i alla fall, för det var ju eget företag bara, så att jag blev sjukskriven från mitt riktiga anställning då. Just för att det stressade sönder mig också. Så då var det lättare så. Och så att då blev jag sjukskriven. Jag fick ju i uppgift då att träna mig i form, kan man säga kort och gott. Nej, men den behandlingsplanen bestod av sjukgymnastik, medicinskt och rehabilitering i form av KBT. Alltså i psyket då.
Mm.
Så att man fick prata med någon om det som jag varit med om. Och sen så att en sjukgymnast har koll på vad jag tränar och hur jag tränar och kan säga vad jag ska göra. Och sen så den läkaren som har kollen på inflammationen då, med medicin.
Det låter ju helt magiskt. Mm. Alltså det är väl, känns som att det inte är jätteofta man får så pass bra,
precis,
behandlingsplan.
Nej, det är ju inte det. Så att, och det är ju viktigt då också att de här tre komponenterna kan prata med varandra om mig.
Mm, exakt.
Och kommunicera. Så de hade ju några veckomöten, eller om det var månadsmöten. Jag minns inte riktigt, men de hade möten som de pratade om mig då.
Mm.
Och det är väldigt ovanligt inom sjukvården att de har det. Men det här var något nytt som de hade kommit på som de skulle testa. Var det. Och det funkar ju på mig, uppenbarligen. För att det gav ju positiv respons så. För det jag fick göra var ju att träna som sagt med sjukgymnasten 2 gånger i veckan, styrka, och sen så cyklade jag ju spinning 2 gånger i veckan. Och så småningom så började jag jobba igen då också. Fast på en väg, kanske 25% liksom, och sådär. Och det funkar jättebra, jag gjorde det. Och sen blev jag, för vi satte upp målet att jag skulle få en, kunna leva ett hälsosam vardag.
Mm.
Jag kunna vara en normal 20-åring liksom. Mm. Kunna gå till arbetet och leva.
Mm.
Ju längre den här tiden gick, desto mer ångest fick jag. Att för ju närmare målet jag kom, desto mer ångest fick jag, för att då är jag ju snart klar. Då ska jag klara mig själv.
Ja, du lämnar åt ett öde liksom.
Ja, precis. Mm. Det blev ju kanske inte riktigt så man tänker, men så sen tänkte jag.
Mm.
Att då blev jag rädd, kan man säga. Att men nu när jag ska gå tillbaka på heltid och lämna den här tryggheten, vad kommer hända då? Kommer jag hamna tillbaka på ruta ett? Vad kommer ske liksom?
Mm.
Så att jag fick ju panikångest någon kväll i februari. Och åt en liter glass, eller två liter kanske var. En sån här stor GB-glasslåda i alla fall.
För trösta.
Ja, precis. Klockan 10 på kvällen. Och då, när jag hade ätit upp den, fick jag ju dåligt samvete för det, såklart. För det enda jag hade gjort då för att just kostvägen var ju att ta bort allt godis och dricka och pizza och sånt där. Och då åt jag ju ett glasspaket, och det får jag ju inte göra. Och då fick jag ångest över det. Och då, för att kompensera det, så måste jag ju åka till gymmet då. Det är ganska vanligt att man tänker så, tror jag. Grejen var väl det att gymmet var ju inte öppet klockan 10. Där jag bor i alla fall.
Mm.
Kanske här i Stockholm, men inte där.
Nej, just det.
Och då blev det ju, men vad ska jag göra nu? Ja, då var det ju väldigt tapet på det här med powerwalks. Det var jättehett då.
Mm.
Så att jag tänkte att jag får väl testa det här då. Så att jag letade reda på mina gamla gympadojor från högstadiet och tog mobilen i ena handen och en försvarsspray i andra handen, för att jag är mörkrädd. Det var ju februari, så det var väldigt mörkt.
Mm.
Och så hade jag någon sån här, jag tänkte att men det kan vara kul att se vart man går då, för jag gillar inte att gå i vanliga fall så. Så att jag satte på någon sån här GPS-run-app liksom. Och sen så gick jag ut och så gick jag. Och jag tyckte ju det var fruktansvärt tråkigt. Och jag var ju så himla mörkrädd också. Och jag hörde bara flåsande ljud i nacken hela tiden, att någon skulle överfalla mig liksom. Så att jag tyckte ju att det var pest och pina, men jag skulle göra det här i alla fall. Men till slut så tänkte jag att nu testar jag att småjogga lite då, eller lunkar, eller någon form av svävar fram. Jag kan inte påstå att jag sprang eller någonting så, utan det var någon masande steg framåt så.
Du ökar tempot lite.
Ja, precis. Försöker att lyfta fötterna. Och det gjorde jag. Och då kändes det faktiskt bättre, för att då var det mina egna flåstag som jag kände och inte något i nacken. Så att då kunde jag fortsätta så ett tag, och sen så kom det väl någon backe och då höll jag på att dö. Jag hade ju inte sprungit på hur många år som helst. Men när jag ändå har kommit typ 2 kilometer, då måste jag ju ta mig tillbaka också. Och då var det ju lättare känsla att faktiskt springröra sig framåt. Och då gjorde jag det. Så att, när jag kom tillbaka hade jag sprungit totalt 2,5 kilometer.
Ditt första löppass?
Mm. Ja, det var det.
Det var ju helt fantastiskt.
Ja, för jag började den här behandlingsplanen då i september, oktober någonstans så. Och sen så var det här i februari. Så på ett halvår då så hade jag gått från att vara sängliggande till att kunna faktiskt springa någon form av löpsteg. Mm. Så.
Alltså helt fantastiskt.
Det är inte så att jag sprang det fortaste så, men lunka fram liksom.
Ja.
Så att, och då blev det ju en ny sån här energikick att fan, jag kan ju. Jag kan springa. Eller jag kan, ja, det var ju innan det så var det ju, ja men om man säger ett halvår innan så var det ju större chans att vinna 1 miljon på lotto än att jag någonsin skulle kunna ta ett löpsteg igen.
Mm. För du hade sprungit lite grann tidigare?
Ja, mm. Nej, det var väl inte så att jag gillade men jag kanske gjorde det någon gång ibland. Jag brukar springa till stallet ibland när jag flyttade hästen till ett stall lite närmare. Då kunde jag springa dit och då var det kanske 3 kilometer till stallet då. Och då, ja, bara för att vara lite hurtig så.
Men då fick du blodad tand med löpning då?
Ja, det kan man säga. Eller, ja.
eller du kände i alla fall att så här, det här är bra? Det
ja,
här ger
jag kände att det var fantastiskt att kunna röra kroppen på ett obehindrat sätt. Nu var jag väl kanske lite obehindrad också eftersom det gjorde ont och så, men jag kunde ändå röra kroppen och jag undrar hur, om jag kanske röra mig så här nu, hur ser det då ut om ett halvår igen? Ja, så att då föddes ju tanken att jag vill nog fortsätta med det här lite grann. Och sen så tänkte jag att om en medalj vore ju kul också. Jag vill ha en medalj, för jag kände ju mig som en vinnare då när jag kunde springa 2,5 kilometer.
Verkligen.
Men ja, medaljer är ju bara till för elit. Jag är ju ingen elit liksom. Och jag hade hört talas om vårruset. Och jag trodde ju bara det var för elit. Så. Mm. Det är ingenting för gemene man eller Svensson så, utan det är bara elit som springer där.
Men det är inte så lätt att veta, herregud.
Nej, men precis. Nej. Så att jag googlade lite på det, gjorde jag. Och så sa jag, men gud, man kan ju gå det. Ja, och man behöver inte alls vara elit. Och det går om 2 månader. Nej, det går inte. Jag hade ju tänkt ett halvår fram ungefär. Men nej, två månader är lite för tidigt. Det tror jag. Vi tar det nästa år istället, för jag kunde ju inte tänka mig att springa någon annanstans heller, utan då var det där loppet liksom
som i Karlstad?
Ja, det var det. För sen så var det ju inget annat 5 kilometers lopp då som vårhuset är, för vårhuset är ju 5 kilometer. Och då tyckte jag att det blev lite långt att öka med 2,5 kilometer till på 2 månader när man mådde som jag gjorde. Men det gick några dagar och så tänkte jag, ja men 2,5 kilometer.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous 2-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Det är ändå hälften av 5 kilometer då. Om jag går hälften och springer hälften, då borde det funka. Så. Ja. Men det är ju massa folk också. Jag är ju inte ensam och springer.
Och du led ju av sociala fobi.
Ja, precis. Jag hade ju totalt isolerat mig innan. Jag berättade ju det här för min samtalsterapeut då, att jag hade de här tankarna. Och hon sa att, vad är det som hindrar dig? Ja, men det är ju folket. Vad tror du, vad är det värsta som kan hända? Ja, jag hade inget riktigt svar på det här, liksom. Vad är det värsta som kan hända? Nej, att det regnar typ.
Hjärnspöken.
Ja, men precis. Ja. Vet du vad? Jag ska också springa det här loppet, sa hon. Eller jag ska gå med det här. Om jag ger dig mitt nummer så kan du ringa mig om du känner att, ja, att du får panik, sa hon då. Och då sa jag, ja, det är en bra lösning.
Ja, jättebra ju.
Ja, för då kände jag ändå så att då hade jag någon trygghet. Så jag anmälde mig till det här. Och så, ja, så fortsatte jag då att springa en dag i veckan också då.
Och för att träna inför loppet.
Ja, precis. En dag i veckan så fortsatte jag med min spinning och så min sjukgymnast. Och sjukgymnasten var jätteglad att jag hade börjat testa det där, för att hon tyckte att jag inte skulle springa så på så mycket som jag gjorde där kanske.
Ja, just det. Typiskt. När du väl har kommit igång så ska man inte springa så där mycket. Ja.
Precis. Men det gick faktiskt bra, jag gjorde det. Så. Och när vårhuset kom då så hade jag ju total ångest för, inte för att springa, men för alla människor. Jag mådde ju så sjukt dåligt i starten med, ja, alla som har sprungit lopp vet ju hur trångt det är. Och jag som inte ens ville ha en människa nära mig. Det var liksom en gräns på 3 meter, sen fick jag total panikångest om någon var närmare. Så att då blev det ju en ganska stor påfrestning på psyket. Men i och med att jag visste att hon var där då, och att jag hade hennes nummer, och att jag ska faktiskt göra någonting som jag tycker är roligt. Så fort startskottet gick då och jag kom in i min lilla bubbla, så då gick det ändå bra. Och sen när jag kom i mål var jag ju jätteglad. Så, för att då hade jag ju klarat det. För jag hade klarat det utan att stanna.
Wow, du sprang hela vägen.
Ja, det gjorde jag.
Coolt.
Ja. Så då kände jag mig verkligen som en vinnare. Eftersom jag på så kort tid hade gått från sängliggande till att springa vårhuset.
Alltså det är helt fantastiskt. Alltså egentligen, man måste ju nästan stanna till där och bara konstatera att det är ju alltså det är, ja, men helt galet egentligen.
Ja.
Så hur, alltså vilken förändring man kan göra. För visst hade du också fått, eller någon läkare hade föreslagit ett sån här gastric bypass operation.
Precis.
Men det avfärdade du?
Ja, det gjorde jag väldigt klart och tydligt. Att jag vill inte ha något sånt. För att jag kände ju, kände att mitt problem var inte... Jag hade ju testat så många gånger att gå ner i vikt själv. Och då att göra någon till yttre påverkan. För jag anser att gastric bypass är att man gör en yttre ingrepp. Då det skulle inte göra någon verkan. Så, utan då tänker jag att om jag gör den så kommer jag ju gå upp i vikt igen.
Mm. Inte du som har kontrollen.
Nej, så. Precis. Och sen så har jag ju nålfobi också. Så att, att låta någon annan skära i min kropp och stoppa in massa nålar i kroppen när det egentligen inte behövs, då dör jag hellre. Mm. Ja. Ungefär så var det. Och sen så just det att även om jag blir smal då så kommer jag ju fortfarande ha de här problemen med huvudet.
Just det.
Då tänkte jag. Och det var väl det som jag ville ta itu med. Också att det ska känna mig må bra inifrån och ut. I huvudet och kropp och själ.
Jag tänkte, vi var ju inne på det här i början innan vi började spela in. Det här, hur man som omgivning ska liksom bemöta en person som gör en sån här resa som du gjorde.
Ja.
Att så här, det är lätt att fokus hamnar på vikten och siffror och kanske också så här, ja men hur fort springer du då? Liksom, vad gör du?
Precis.
Det är som den typen av frågor som man som kan uppleva som väldigt stressande, kan jag tänka mig.
Ja.
Och hur kan man fråga istället? Hur kan man bemöta någon som, och liksom ändå peppa utan att det blir fel, tycker du?
Ja, det är en väldigt svår fråga faktiskt. Men man får ju fråga, ja, men hur går det? Hur det går för den med där den gillar att göra mer.
Mm.
Och som jag gillar ju det som vad är det som ger dig resultaten? Eller den biten mer att ja, men för mig var det att jag rörde och tränade på då. Att jag rörde på mig. Och då, ja, men vad gör du för någonting? Ja, jag springer och cyklar spinning. För det tyckte jag var kul.
Mm.
Och var mer intresserad av det än att intresserad av hur mycket har du gått ner i vikt. Så. För det är ju träningen som har gjort att jag har gått ner i vikt. Och det är ju den som jag är stolt över att jag faktiskt kan göra den. Mm. Inte att jag har gått ner i vikt. Nej. I mitt fall då.
Men sen efter vårhuset så... sen plötsligt så... Bara 3 år efter att du hade varit där nere på botten så springer du Stockholm Marathon. Hur kom du in på maran?
Ja,
liksom?
Ja.
Vad hände mellan vårhuset och maran?
Ja, tar lite man säger det här. Ja, men när jag sprungit vårhuset så det var väl 2012.
Ja, just det.
Ja. Då kände jag väl att det här är min grej. Det här, jag älskar det här. Jag blev ju så himla glad och jag fick en medalj. Jag vill ha en till. Då delade de ut flyers, gjorde de, vid målgången om stadsloppet. Det är en mil.
En mil, ja. Mm.
Och det var månaden efter. Nej, det går inte. Vi tar det nästa år.
Ja, just det.
Men då var jag ju lite rädd där också. Att, som sagt, att ja, men då är jag säkert tillbaka på ruta 1 igen. Om jag släpper det här nu och så... Ja, man är ju lat liksom. Mm. Och då är det lätt att man släpper om man har väldigt långt fram målet. Mm. Och då tänkte jag att nej, men 5 kilometer, det är hälften av en mil. Jag får springa och gå.
Så. Precis som förra gången där.
Ja, precis. Så att,
fick du ringa terapeuten också där om det behövdes? Nej, nu hade de dragit sig ur där.
Ja, nu ansåg de att jag efter det här vårhuset så avslutades den planen då. Ja. Så jag gick över till 100% med arbete. Och ja, för de ansåg att jag var frisk och jag kände själv att jag klarar det här nu. Mm. Så att, då släppte de på tyglarna och jag fick klara mig själv. Och jag kände mig okej med det. Men i alla fall åter till det med stadsloppet så ja, men då tänkte jag, ja, det är hälften av vårhuset. Vad är det värsta som kan hända? Det regnar. Och ja. Sen så, ja, jag får gå helt enkelt när jag inte orkar. Så att jag fortsatte att springa och träna och den biten och sen så sprang jag den stadsloppet också. Och jag sprang där utan att stanna också. Och då var jag ju ännu gladare.
Ja, och fick medalj.
Ja, exakt. Ja. En medalj på det. Och sen har det ju fortsatt så. Sen nästa sån sak som var i Karlstad var ju Tjurhuset.
Just det, på hösten där.
Ja, precis. Ja. För det finns ju i Stockholm och i Karlstad också. Så då Karlstad där så... Det är ju att springa över stock och sten och lera och... Och gud vet allt, så att det var ju inte riktigt min grej. Det här är ju för soldaten liksom.
Elit.
Ja, men det var ju så som jag tänkte. Men sen när jag googlade på det, men vem som helst kan ju vara med. Ja, det är jag med på nästa år. Och sen så går det några dagar. Nej, men då är jag ju tillbaka på ruta 1. Jag måste anmäla mig nu. Och så fortsätter jag att träna och ja, så gjorde jag det också. Mm. Men då var det lite jobbigt med psykiskt då också. Men eftersom man ska kravla runt i lera.
Just det.
Ja. Det tyckte jag kanske inte var jättetrevligt. Men Nej. Det var kul när jag väl var där. Så att de tankarna fanns ju inte alls där när jag var där. Och då hade jag gått ner jättemycket i vikt också. Mm. Så jag kände ju mig pigg och stark. Så gjorde jag. Det enda var väl att det kanske inte var det bästa för mina leder att kravla runt en höstdag i lera.
Mm. Kände du fortfarande av reumatismen
ja,
då?
Ja, det gjorde jag. Så att jag fick ju ett återfall efter det då och blev jättedålig. Så. Men det kom, efter ett tag så kom det, lades i det. Och så kunde jag fortsätta som vanligt igen. Så att, och sen så har ju det fortsatt så. Så nästa vart jag, men jag vill springa längre. Eftersom jag klarar en mil och ja, så. Mm. Både över stock och sten och på asfalt. Nu vill jag testa något ännu längre. Och då tänkte jag, det finns inget längre i Karlstad. Nu måste jag ge mig ut någon annanstans.
Åka någon annanstans.
Så då blev det ju Göteborgsvarvet. Blev det.
Just det, halvmaraton. Som,
ja, precis. Mm. Halvmaraton. Och det är ju våren efter där då, 2013 blir det. Och jag fortsätter att springa och cykla och göra det jag vill liksom. Jag sprang vårhuset då 2013. då förbättrar jag tiden med 15 minuter tror jag.
Oj.
Till och med.
Wow.
Ja.
Och du tränade dig själv eller var det någon som så här, det gav dig ett program?
Nej, jag tränade mig själv gjorde jag. Mm. Jag sprang en mil och sen så en dag och sen så ganska lugnt och sen så cyklade jag, körde spinning den andra dagen och sen så sprang jag 5 kilometer så fort jag kunde.
Oj, gud vilket hårt träningsprogram, det vet inte jag.
Och så sen så vilade jag sådär en dag och sen så körde jag om det här.
Okej, okay, men det verkar ju ha gjort någonting i alla fall.
Ja, det är ingenting jag skulle rekommendera att göra.
Snabb distans en gång i veckan.
Ja, precis.
Men det funkar för dig.
Ja, då gjorde jag det. Så att så gjorde jag, men det gav i alla fall resultat, det resultatet. Och sen så sprang jag ju då en halvmaraton då våren 13, ja.
Men du kände inte av någon, såhär, att du fick lite skadekänning?
Nej,
eller
jag fick inte det.
Gud, vilken tur.
Nej, jag inte sådana skador.
Tränade du någon styrketräning eller någonting för att stärka
ju,
upp?
Jag hade ju min sjukgymnast då, som jag hade fått massa övningar, så jag körde ju rehabövningarna och sen så körde jag väl något sånt här, vad heter det här då? Skivstångs, body pump grejs.
Just det.
Typ. Ja. Testade jag väl någon gång, men det tyckte jag var jobbigt med alla människor.
Ja.
Men till slut så började jag ju gå på det också en gång i veckan. För jag hittade att om jag står längst bak i ett hörn så kanske det blir bra.
Då har du ändå kört alla de här loppen.
Precis. Då hade jag kommit in i den fasen att jag skiter i vad alla andra tänker om mig. Så.
Skönt.
För att jag hade kommit över det och bry mig om vad alla andra tyckte om mig.
Mm.
Även om jag tyckte att det var lite obehagligt så tänkte jag att de bryr sig inte om mig. Eller jag tänkte att alla står nakna förutom jag.
Mm. Bra, det brukar jag också tänka ibland. Så här. Ja, alla är nakna.
Ja, precis.
Jättebra knep.
Ja, men precis. Så att det gjorde jag. Och då när jag hade sprungit den här halvmaran så tänkte jag, men det gick ju jättebra det här.
Mm.
Jag kände mig stark och snabb och allt det där. Och då ville jag ju springa ännu längre. Och då var det ju maraton då.
Mm, Stockholm maraton.
Mm, så jag anmälde mig till det. Det gjorde jag.
Ändå ett kliv, då har du dubblat distansen från halvmaran till maran.
Men det var lite längre tid då, utan det var ju 2014 som jag körde Stockholm maraton. Jag förstod ju det då också att några dagar bara. 2 veckor. Innan kan man ju inte springa en maraton.
Nej, just det. 2013 det hade ju blivit alldeles för tajt.
Precis. Just det året. Ja. Så då tänkte jag att nej, nu måste jag vänta till nästa år.
Nej, men om vi bara stoppar lite grann där. Tänker, hur gör man för att inte bli fartblind i en sån här, när det går så fort och liksom du... Ja, men du var liksom funderat på att ta livet av dig 2011 hösten och sen så har du anmält dig till Stockholm maraton. Hur jobbar du med dig själv för att... Jag kan tänka mig att det också finns en rädsla för att slungas tillbaka till det gamla.
Ja, men precis.
Hur hanterar man sånt?
Den rädslan fanns ju hela tiden fram tills jag sprang vårhuset. Efter vårhuset så kände jag ju att jag har hittat min grej, att jag tycker det här är roligt. Innan så tyckte jag inte att det var roligt, det var mer ett måste för att överleva. Och efter vårhuset så var det här är roligt, det är någonting som tillfredsställer mig och ger ett... En form av lycka liksom. Och som jag accepterar också. Och det var då som jag... Ja, då vill jag ju fortsätta med det och få den här feelingen så att säga.
Men är det inte också så här risk att om man har en omgivning som har sett dig när du var väldigt överviktig och deprimerad och sen gör du den här resan och mår superbra. Jag tänker, kan det vara så att folk kanske tänker oj, börjar det inte gå för långt nu med den här träningen?
Jo, det tyckte de ju också.
Och hur tacklar man det?
Ja, till början så var det väldigt många som sa att men du behöver inte träna så mycket. Du har ju redan gått ner så mycket kilo.
Ja, är du inte för smal?
Ja,
bla,
men
bla,
typ
bla.
Så. Jag gjorde ju det för att jag gillade det. Så jag sket i vad de tyckte och tänkte. Utan jag körde mitt race. Gjorde.
Bytte du ut liksom din kompiskrets lite grann då?
Ja, det blev det väl lite.
Jag
träffar ju många nya också. Ja, i och med spinningen och... Löpningen sysslar jag med för mig själv, men jag träffar många nya på spinningen och i träningslokalen. Och, Ja, lite sådär, så att jag, ja. Och så var jag med i en klubb också. En triathlonklubb. Mm. Så man kunde springa långpass tillsammans och lite sådär. Och då fick jag ju nya vänner och bekantskapskrets då. Så att de som inte tyckte om mig då längre så fick ja, gå åt andra hållet. Så vi gick skilda vägar, många vänner där.
Men jag tänker hur...
Det blev ganska tydligt också vilka som var vänner och inte vänner när man är i en sån... sitter så långt ner. Så de som verkligen var mina vänner, de har jag ju kvar idag också.
De som ville att du skulle
precis.
Vara bra.
Mm. Exakt.
Mm. Det händer ju så mycket i ditt liv nu efter, ja, men, fram till Stockholm Marathon och efter, och vår tid börjar rinna ut här, men vi måste ändå prata lite om kort bara om Stockholm Marathon. Mm. Du nämner ju även triathlon, för ja. Det är ju också så här, det är så coolt, det är så bara
ja,
bockar
jag har
av.
Gjort en hel del ja. Faktiskt.
Men Stockholm Marathon, ja. För mig var ju det liksom också så här, min första så här, ganska stora utmaning. Mm. Och jag minns fortfarande när jag sprang in på stadion och man liksom gråter av lycka. Ja. Minns du ja. Hur det var?
Jag var ju sjukt nervös för det där. Jag hade köpt nya skor typ en månad innan Stockholm Marathon. Och det var då jag fick min första skada.
Vad var det för något då?
Det var hallux valgus som började krångla. Så att, för att det klämde på tån då, lite för mycket. Och jag sprang långpass lite för fort i de där skorna. Mm. Och, så att jag var ju sjukt nervös för att jag inte skulle kunna klara Stockholm Marathon. För det var ju mitt stora mål. Jag ville ju det så gärna. Men jag sprang ändå med den här hallux valgus. Det skulle jag aldrig...
Gått igenom värre smärtor än sånt.
Ja, precis. Jag sprang med den. Det var nog det dummaste jag kunde ha gjort så här i efterhand. Ja. För efter det så kunde jag ju inte springa på 8 månader.
Oj.
Men jag var så glad när jag över att springa den här Stockholm Marathon ändå. Utan det var ju liksom... Jag sket i den här tån, utan jag tänkte på allt annat som funkar. Knät och höfter och ja, allt. Jag kunde springa framförallt. Ja. Och det, kroppen löd mig. Det bara flöt på. Ja. Minus den här tån då. Om man tog bort den tån så var allting perfekt.
De flesta skulle nog klara av med sån smärta.
Ja,
liksom.
Det tror jag. Ja. För att det var ju ingen liten smärta att springa 42 kilometer. 42,2. Men den känslan då när man kom in på stadion där, den var ju väldigt blandad, eller längs med hela loppet där. Jag grät ju stundvis och skrattade stundvis. Och vad fan har jag gjort egentligen? För 2 år sedan så var det här liksom... Jag skulle ju hellre betalat 1 miljon för att göra det, eller hellre dö än att göra det där. Liksom. Och nu springer jag här och gör det här. Och jag klarar det. Jag är den där hurtbullen som jag alltid har tänkt att jag vill vara, men aldrig varit.
Mm. Ja, men och så tänker jag då lite grann på hur reumatismen, hur gick det med den i takt med att du bara liksom ökar dina utmaningar?
Jo, men den, jag har ju hittat ett sätt att hantera den. Jag vet vart mina gränser går. I början så visste jag ju inte vart mina gränser gick. Det var ju därför jag fick inflammationer hela tiden när jag cyklade spinning och sprang och sådär. Men jag har lärt mig att vad som funkar och vad som inte funkar. För det är ju hela tiden en hårfin gräns. Det är nästan lite som elit att jag måste ligga på en hårfin gräns för att inte gå över eller under.
Just det.
Så.
Ja. Så är det ansträngningsmässigt då? Ja, eller liksom?
Ja. Det blir det ju. För att som en vanlig person kan ju springa, eller vanlig, jag gillar inte att säga det, men en som inte har reumatism eller så, den kan ju springa intervaller ganska ofta. Eller ja, ofta, men en gång i veckan i alla fall, utan att bli påverkad. Jag märkte ju det att när jag sprang mina intervaller 2 gånger i veckan eller en gång i veckan, så hade jag så sjukt svårt att återhämta mig. Och det är ju med min sjukdom så har jag svårt att återhämta mig, så jag kan inte springa intervaller varje vecka.
Nej.
Så kan jag inte göra. Så då väljer jag hellre att springa tröskelintervaller.
Just det, lite lugnare tempo.
Ja, precis. Mm. Jag springer nästan aldrig intervaller. Mm. Gör jag inte. Kanske ibland när jag känner att... Men då kan jag inte springa nästan någonting alls mer den veckan. Mm. För jag måste återhämta kroppen. Mm. Eller så måste jag göra någonting annat. Och det är väl där lite som jag kom in på triathlon också. Att springa, bara springa, det blir ganska monotont. Och det blir väldigt belastande. Mm. Så då tyckte jag ju ändå att det var roligt att cykla också. Så att då cyklade jag och sprang. Och ja. Sen så frågade någon, du borde hålla på med triathlon. Ja, det kanske jag ska. Så då började jag ju simma också. Mm. och då, den kombinationen då, cykla, springa och simma, är väldigt bra.
Skonsam för kroppen.
Ja, precis. Så att då tränar man hela tiden, men man gör olika saker så att det blir variation. Mm. För innan så höll jag på med bara samma sak. Ja. och det blir ju inte bra.
Men, och sen måste jag fråga också, du arbetar ju som personlig tränare idag. Hur kom du in på att du skulle göra det?
Ja, det var egentligen alla andra som sa till mig att du borde bli PT för att du är så inspirerande. Och jag tror att många skulle vilja ha en vanlig människa som PT. Ja. hur man ska uttrycka sig så.
Ja, men någon som vet hur,
ja, hur man... smärta är, hur det har varit överviktig, hur det är att ha någon form av hinder så. Och kunna hjälpa att ta sig över det. För det är många som inte vill ta hjälp av en PT just för att de tror att de är, ja, kommer från en perfekta förhållanden och bara älskar träning. Det är inget fel med det heller, men det finns ett klientel som är lite rädda för det, helt enkelt. Mm. Och det är väl det klientelet som kommer till mig då, för att de känner, kan hitta en trygghet i vad jag gör eller har varit med om. Kan relatera sig till det.
För du startade också, ska jag också säga, du startade ju en blogg när du var igång där med din livsstilsresa som inspirerade väldigt många människor.
Ja, det kan man säga. Mm. Så där har jag skrivit mycket och sen så blommar ju Instagram upp också, så där är jag väl mer aktiv nu då och skriver en del. Så det är väl alla följare där har ju. Eller de många följare kommer ju från tiden från där jag började starten. Och de tycker att det fortfarande är inspirerande att följa och sådär. Och jag älskar ju och brinner för att inspirera via blogg och Instagram och sådär.
Så föreläser du också?
Ja, precis. Jag åker runt lite här och där och göra den som vill.
Men du, om vi skulle... Ja, vi måste ju också nämna att du har ju cyklat till Paris.
Ja, två gånger med Team Rynkeby. Ja. Det är ett välgörenhetsprojekt med att man samlar in pengar till Barncancerfonden och sen så cyklar man till Paris. Mm. Då från Tyskland, inte från Sverige, nej, tyvärr. Nej. Nej, men från Tyskland och Kiel till Paris. Mm. Och då blir det väl runt 120 mil på 7 dagar.
Så nu vet du hur man gör för att inte få ont i rumpan.
Nej, men precis, precis.
Spinningpass där.
Ja, det gäller att ha en hård sadel.
Ringblomssalva har jag hört talas om.
Ja, det också. Ja. Men det är mer för skav där.
Ja, just det. Okej. Okay. Ja. Ja, du är betydligt vanligare cyklist
än jag. Och sen så har jag gjort Ironman också på det.
Just det. Du har sett en jättecool bild på Instagram när du springer i mål där. Ja, det är så häftigt.
Ja, det gjorde jag förra året.
Så himla coolt. Jag tänkte vi skulle så här sammanfatta alltihop på något sätt. Eller inte sammanfatta, men mer så här skicka iväg lite råd till människor som lyssnar. Jag tänker att det är väldigt många som har liknande saker. Så man känner att man kanske vill göra någonting åt sin situation, men man liksom inte riktigt får tummen ur. Mm. Hur gör man till exempel för att inte ge upp? Alltså, det brukar inte hända så jättemycket i början och ändå är det då det är som jobbigast kanske.
Ja, mitt motto brukar är ju i alla fall att jag är inte min sjukdom. När jag tänker så blir det ju att då kan jag inte skylla på den. Det är så lätt att man skyller på vad man nu har för problem. Alltså min skada eller min övervikt eller min vad det nu är för någonting, utan att man försöker acceptera det och sen så fortsätta. Mm. Det är bara en del av ditt liv.
Sen sa du en jättebra grej apropå det här med en del av ditt liv. Du har ju sagt att du såg din träning som ett jobb.
Alltså, istället det för
att,
också.
Och man smiter inte från sitt jobb.
Exakt. Ja, exakt. Det gjorde jag ju ganska tidigt där. Att, eftersom jag tyckte att det var dödsjobbigt eller tråkigt framförallt att träna och göra någon form av fysisk grej. Så bara, ja men ett jobb är också skittråkigt.
Ja, de kan, flesta. Kan vara jobb.
Ja, precis. Ja. Men oftast, väldigt många tycker att det är tråkigt att jobba i alla fall. Eller hellre lediga.
Exakt.
Gör det de vill. Mm. Och då tänker jag att ja, men ett jobb, det skiter man ju inte i bara för man är lite trött eller lite hängig eller att man har ont i en lillfinger eller vad det nu är för någonting. Då löser man det. Och då tänker jag att ja, träningen är mitt jobb också. Det är mitt andra jobb. Mm. Så jag har två jobb. Och där ska jag inte heller skita i då.
Bra inställning tycker jag.
Så jag prioriterar först jobbet, sen träningen och sen kommer allt annat. Och det är ju, allting handlar ju egentligen om prioriteringar och hur man ser på saker tror jag. För alla har ju lika mycket tid.
Exakt.
Så att, och sen så kan man ju komma på med undanflykter.
Så är det alltid. Sen avslutningsvis, vi har inte pratat så mycket om kost, du sa att Nej. Du tog bort. Men du har sagt att du tänker 90-10. Kan du bara kort utveckla vad det betyder?
Jag brukar säga 90, eller 80-20 egentligen. Att man sköter kosten bra, 80%. Och sen så 20% kan vara lite som det är. Mm. Eller lite som man vill. Finns det utrymme för om det är ett kalas eller en, ja, vad det nu är för någonting som man vill göra som avviker från sin rutin eller tänkta rutin så att säga. 90-10, det tänker jag mer att ja, men det är om man vill vara lite mer strikt. Så,
för då kanske är i början mer?
Precis, i början då kanske man vill vara lite mer strikt. Men det är fortfarande dumt att förbjuda helt, tycker jag. För att då blir det en annan form. Då går man ju på en diet mer, tycker jag. Och för att få en hållbar förändring som håller över en livstid så måste man ju hitta ett koncept som funkar.
Mm. Absolut. Ja, men väldigt, väldigt klokt synsätt. Tiden bara springer ifrån oss. Vi har så, det var ju så mycket saker jag skulle fråga dig om. Men vi får ses en gång till framöver, tycker jag. När du kanske har hunnit med att varva jorden. Men Emma, bara avslutningsvis. Om man vill följa dig, du finns ju på Instagram, sa du.
Ja.
Vad heter du där?
Maraton Emma.
Maraton med TH. Och sen så har du kvar din blogg.
Ja, det har jag. Det är maratonemma.se.
Och där kan man även hitta info ifall man vill boka dig som föreläsare eller kanske träna med dig.
Exakt, det kan man göra. Så att där hittar man mig.
Jag tycker att du är en extremt cool och inspirerande människa. Jag är så glad att du ville komma hit. Tack så jättemycket.
Tusen tack själv.
Nu ska vi djupdyka i en för löpare så oerhört viktig sak, nämligen sömnen. För vem vill inte sova riktigt gott och vakna med en härlig känsla och en massa energi att möta den nya dagen med? Men dessvärre ser det ju inte alltid ut så i verkligheten. Man ligger där och snurrar och tvingar upp sig själv när klockan ringer, fast man helst hade snosat minst en timme till. Men nu har det kommit en riktigt grym produkt som har visat sig ge mycket mer kvalitativ sömn och det jag pratar om är tyngdtäcket. Vi har ju testat och även våra familjer har testat och vi kommer snart att gå in på våra upplevelser. Men först tänkte jag att vi tar reda på mer om vad ett tyngdtäcke egentligen är och hur det fungerar. Och vad passar då inte bättre än att ringa upp Kura of Sweden som är marknadsledande i Norden på tyngdtäcken och är det här avsnittets samarbetspartner. Jag säger varmt välkommen till Johan och Filip Andersson.
Tackar, tackar.
Först så kanske vi ska reda ut lite grann varför ni har samma efternamn, även om Andersson är vanligt. Men ni är far och son.
Precis, det stämmer bra.
Yes. Kan ni kort berätta era roller, era respektive roller på Kura?
Jag jobbar med produktutveckling och så jobbar med innehåll. Jag är innehållsansvarig och produktutvecklingsansvarig kan man säga.
Just det. Och Johan?
Ja, jag är ju företagets ägare och grundare och anställde ju Filip efter att han var klar på sin utbildning i Umeå då som kognitionsvetare och det var ju en riktigt trevlig upplevelse att få anställa sonen eftersom han är väldigt duktig inom området.
Just det. Vad är en kognitionsvetare, Filip?
En alltså det är en svår fråga för första, för det är ett komplext fält med massor av olika ämnen som sys ihop i det övergripande ämnet kognitionsvetenskap. Men det handlar om psykologi, den vetenskapliga delen. En hel del filosofi kommer in, en del datavetenskap, linguistik och... Ja, det är som en mix av alla de ämnena där man tittar på tänkandets natur. Både på det mänskliga tänkandets natur och hur datorer fungerar.
Okej.
Så en kognitionsvetare fungerar ofta som en länk mellan datorer och människor för att göra olika tjänster och verktyg användarvänliga.
Okej, det känns som en väldigt bra grund att stå på med tanke på vad du jobbar med idag. Precis som din pappa sa.
Ja. Ja, absolut.
Men om vi då går in på tyngdtäckets historia lite grann och hur det kom sig att ni startade det här företaget, om vi kollar med dig, Johan. Har du lust att berätta lite?
Ja, det var ju som så många gånger tidigare en tillfällighet. Jag hade inte så mycket susning om det här med tyngdtäcken för drygt 2 år sedan, men min fästmö då, som hade för en 5-6 år sedan hade hon en utmattningsdepression som hon fortfarande har sliter lite grann med. Och det, till den följd att hon sov dåligt så var hon ju och kollade och googlade på vad finns det mer att för hjälpmedel att tillgripa när man sover dåligt och inte bara sömnmedel. Och då hade hon kikat på tyngdtecken och jag, vad fasen är det där tänkte jag, så började jag googla helt enkelt och insåg att det här var en marknad som finns på sjukhusen, har funnits många år och används väldigt framgångsrikt. Så att jag insåg att det här kan ju vara en jättegrej, för alla vill ju sova bättre. Varför jag redan inom 2 veckor så hade jag aktiverat mina kontakter och befann mig på resan ner till Kina då, där jag har flertalet företag och fabriker som jag jobbat med tidigare. Så att, då satte vi igång det för cirka 2 år sedan, så började vi projektera med det här och efter en marknadsundersökning i februari 2018 så smällde vi igång det hela. Så det var bara en tillfällighet tack vare min pressman.
Just det, vad spännande. Och Filip, jag vet att när du och jag pratade tidigare här så sa vi faktiskt att det här med att sova under ett tungt täcke, det är ju ingen liksom nyhet, utan det har man gjort väldigt långt tillbaka i tiden.
Det stämmer bra. Det är väldigt många tror att det är ett nytt fenomen där med tunga täcken. Men faktum är att människor har använt tunga täcken under merparten av vår historia, precis som du säger. Historiskt sett så har vi använt tunga djurhudar och halmtäcken på platser där nattens kyla och kraft är lite extra värme. Och sen innan vi på 50-talet började med lättviktiga duntäcken och sen framåt 70-talet tog fram billiga och de ännu lättare konstfibertäckena då, som var väldigt billiga att massproducera. Så var det de betydligt tyngre vadmalstäckena som dominerade runt om i Norden. De vägde kanske 3, 4, 5 kilo. Ni som lyssnar kanske har testat ett sånt där täck hos mormor och morfar eller någonting.
Just det.
För de var som sagt väldigt populära förr i tiden. Men under den här perioden så var forskningen om sömn närmast obefintlig. Och man hade ingen aning om hur ett täckes vikt påverkar sömnen. Man kan säga att man kastade ut de tunga täckenas hälsofördelar helt ovetandes egentligen.
Just
det. I förmån då för de billigare konstfiber och grundtäcken.
Och när Johan då sa att det finns en koppling mellan tunga täcken och sjukvården, då kanske många som lyssnar på det här tänker, men jag är ju inte sjuk, behöver jag verkligen ett tyngdtäcke?
Precis. Det har ju använts inom vården i 12 år just för att behandla mer grava besvär då. Ofta i kombination med neuropsykiatriska diagnoser som ADHD eller autism och sådär. Det är väl där det mest akuta behovet finns. Det är väl därför sjukvården har använt produkten för de patientgrupperna. Men idag vet vi att effekterna gäller inte bara om man har allvarliga problem, utan de gäller i princip för vem som helst. Vi har en undersökning som visar att 90% av våra kunder upplever bättre så. Och så mycket som 86% av våra kunder anser att täcket är det skönaste de någonsin har testat. Så även om man inte har allvarliga sömnproblem, eller man kanske inte har sömnproblem alls, så är det ändå sannolikt att man kommer tycka att täcket är mycket skönare än alla andra täcken man har testat.
Ja, men precis, man kan ju
och sen
säga
kommer man förmodligen sova ännu lite bättre.
Ja, men det är ju det här att man kanske tycker att man sover bra idag, men man vet inte hur bra man skulle kunna sova med tyngdtäcke. Det är väl snarare det man kanske ska säga då till människor som redan tycker att de sover bra. Så.
Ja, visst. Mm.
Och sen ska vi också säga då att ert tyngdtäcke kan man väl säga är en anpassning till människor som inte har några problem, utan alltså det, man kan säga att det är inte det här supertunga täcket som man använder i sjukvården, utan en lättare variant, om jag har fattat det rätt.
Ja, precis. Och det man kan också säga här, det är att från början när vi lanserade vårat kuratäcke så var det ju, kunde man se att det var primärt människor med diverse olika diagnoser som provade det från början. Det var för att de kände till det då, från sjukvården. Men ganska snabbt så har ju det här förbytts till att idag så är det ju mer än 9 av 10 är ju vanliga människor. Man köper till sig själv, till sin man eller hustru och till sina barn. Och vi har ju huset fullt med anekdoter från vanliga människor som ringer och säger precis som du uttryckte det. De visste inte innan att de faktiskt hade sömnbesvär. Men efter att ha använt till exempel Börje Salming som är en av våra ambassadörer. Han uttrycker väldigt tydligt att tidigare sov jag 6-7 timmar. Nu sover jag 8 timmar utan problem. Både han och hela hans familj använde täcket. Bland annat så Pia, hans hustru, lånade ut det till svägerskan. Hon fick inte tillbaka täcket. Det är mycket sådana här roliga anekdoter. Och det är verkligen vanliga människor som är den största målgruppen som helt enkelt får bättre sömn än vad de som regel oftast tidigare har haft.
När du Malin här som kommer in och bara vill höra en liten fråga bara som kan vara intressant att höra. Just det här, hur räknar man ut vad man ska ha för vikt då på de här täckena? För jag vet, jag har ju fått äran att prova sådana här tyngdtäcke och även mina 3 döttrar då. Det är lite olika vikter beroende på ja, hur stor man är och vad är det man går på liksom, om man nu inte har några, om det bara ska vara ett vanligt täcke som man inte använder i någon medicinsk form då?
Alltså, för att få bäst effekt så brukar vi rekommendera att täckets vikt ska ligga på 10-15% av ens egna kroppsvikt. Sen är det lite individuellt, det är ju ett rätt så stort spann. Och vart man ska lägga sig i det här spannet beror på hur stora sömnproblem man har, om man har mycket ångest, oro eller stress och hur känslig man är för tryck mot huden. Men har man mycket ångest, stress eller svåra sömnproblem så där, då kan det vara bra att gå upp mot 13-15% av kroppsvikten.
Ju tyngre täcke desto bättre blir det om man liksom behöver få ännu mer lugn eller tryck mot sig, vad jag förstår.
Precis. Ju tyngre täcke, desto mer lugnande effekt kan man väl enkelt säga.
Men till en viss gräns naturligtvis, Filip, som du är inne på. Alltså 15%, då börjar det bli i överkant. Men du, Malin, som har varit elitidrottare på hög nivå, då kan man säga generellt för den målgruppen så gäller också det högre spannet. Va? Vi vet ju att de flesta idrottsmän av någon anledning, jag skulle tro att det är för att man är hela tiden uppe i varv och man tränar hårt och så vidare. För att få det lugnet då, så är det generellt ett tips att man ska ligga närmare 15%. Väger man 70 kilo så ska man ha ett 9 kilos täcke eller kanske till och med 11 kilos.
Men jag har en fråga till nu, då kommer jag med massa frågor här. Men finns de här i bara singeltäcken eller finns de stora täcken också? Jag gillar ju generellt att ha ett stort täcke i en dubbelsäng, att inte ha sitt eget täcke. Men är det så att man måste ha sitt eget för att liksom kokonga in sig i sin vikt, om man säger så?
Min sambo har efterfrågat precis samma sak en längre tid nu och vi är på G att ta fram dubbeltäcken. Så det ligger i pipen i produktutveckling.
Men det är jättebra, därför jag märker också, min sambo älskar ju tyngdtäcket, så han, liksom, han ligger som i en sarkofag. Man kan liksom inte komma åt honom under natten. Han ligger under det här täcket och bara njuter. Och liksom, han har slutat snarka, han bara sover. Så att det går som inte att agera med honom. Han ligger där. Så det, ett dubbeltäcke hade varit väldigt bra, så ser vi fram emot det.
Om det ändå kan ha samma effekt då, om man säger så.
Jag måste berätta en rolig anekdot just när du säger att han ligger som i en sarkofag och har slutat snarka. Vi hade en sån upplevelse på Claes Olsson, var en kvinna som fick med sig ett varuprov. Och hon lät sin man testa det tecket, för han sov illa och han snarkade. Och väckte ju henne på nätterna hela tiden. Redan första natten när han fick prova tecket, så undrar hon vad är det som har hänt. Va? För hon hörde ju ingenting. Så hon trodde, alltså, hon kunde inte sova, för hon trodde att karen hade dött. Alltså.
Ja. Jag måste faktiskt erkänna att jag har petat lite på min sambo ibland och bara undrar, så här, liksom, lever han?
Det är fullt av sådana här upplevelser där ute. Vi hör ju någonting varje dag. Man kan ju tycka att vi överdriver, men det är verkligen så att människor får en remarkabel förbättring. Och jag menar, nu går vi in mot vintern och mörkare årstid och så vidare. Ta med dig täcket i soffan och mys till när du sitter och tittar på Vinterstudion och myser nu som kommer. Va? Den ger helt enkelt en mycket, mycket tydlig effekt för åtminstone 9 av 10. Så att, det är ingen överdrift det här. Utan jag tror definitivt, och det ser vi också från andra håll, framförallt USA. Det här har ju kommit för att stanna. Det här är liksom ingen fluga, utan den tyngdtecken fungerar helt enkelt.
Hur är värmen i ett sånt här täcke? Vad är det som är värmande i de här på vintern då?
Alltså, den kanske mest vanliga invändningen vi möter från kunder är ju att de är oroliga att det ska bli för varmt, för att täcket är så tungt. Mm. Och där har vi då gjort ett togtest, som det kallas. När man mäter helt enkelt värmegenomsläppligheten i tyget. Och då har det visat sig att vi har ett ganska lågt togvärde i våra tecken.
Inte värme.
Vilket innebär att...
Ja, värme och luft genomsläpplighet. Ja,
precis. Yes. Och vi har ett ganska lågt togvärde då, som innebär att tecket är ganska svagt. Så det går att använda som ett året runt täcke, trots att det är så tungt. Och, ja. Så många blir förvånade över att det inte är liksom så instängande som man kan tro. Att det blir inte för varmt helt enkelt. Men det blir heller inte för kallt, så att du inte... Ja, precis. Det andas bra täcket, kan man säga. Vilket gör att det reglerar temperaturen väl, så att det går att använda som ett året runt täcke.
Det innehåller kiselpärlor, ska vi säga, att det innehåller täcket också. Så att ifall människor undrar, jag tror inte vi har sagt det.
Och det är en av anledningarna till att du har en hög hygienfaktor, för att släppa igenom luften. Då, som Filip var inne på, det här så kallade togvärdet.
Just det. Och sen ska vi säga också, min 4-årige son har också fått ett tyngdtäcke som är anpassat efter hans kroppsvikt. Och han säger alltid på kvällarna att han vill ha det där täcket, och så pekar han på tyngdtäcket. Så det funkar även för små barn. Och han är också så där, det är lite problem ibland att komma till ro på kvällarna. Man måste läsa en saga, kanske en till och en till. Och så att vi som småbarnsföräldrar tycker att det är väldigt skönt att han också gillar det här täcket. Så att, och det går jättefint att lägga in det i ett sånt här påslakan med Bamse eller pyjamashjältan eller vad som helst. Så att han tänker liksom inte på att det är något konstigt. Liksom. Annars kan ju barn tycka att det är lite jobbigt med nya grejer. Så här.
Ja.
Mm. Just det. Apropå barn, Filip, skulle du kunna bara kort säga, är det något speciellt man ska tänka på när man väljer ett tyngdtäcke för barn?
Ja, det är lite speciella viktrekommendationer för barn. Man utgår inte då från samma 10-15% av kroppsvikten. Utan där är det 5 kilo som vi rekommenderar för barn mellan 2 och 5 år. Och 7 kilo rekommenderar vi för barn 6 år och uppåt. Men från kanske 10 års ålder där så kan man börja gå på den allmänna viktrekommendationen på 10-15% av den egna kroppsvikten.
Stort tack för att vi fick ringa upp er, Filip och Johan, och lycka till med
tyngdtäckena.
Ja.
Och för att du som lyssnar på det här avsnittet ska få möjligheten att sova ännu bättre genom att testa ett tyngdtäcke har vi ett fint erbjudande till er. Med koden Maratonpodden 30 får du 30% rabatt på alla tyngdtäcken i Cura of Swedens sortiment. Och då är det Maratonpodden med små bokstäver och 30 med siffror. Du shoppar på www.curaofsweden.com och Cura stavas med C i början. Och den här rabatten gäller till och med den 31/12/2019. Så att det är ju som klippt och skuret för att köpa i julklapp till någon som du vill ge en bättre sömn. Finns det någonting bättre att ge bort i julklapp, undrar jag. Det var allt från Maratonpodden för den här gången. Tack för att du har lyssnat och vi hörs snart igen. Och har du feedback om avsnittet, hör bara av dig på Maratonpoddens Facebook eller Instagram. Spring nu snyggt och sköt om dig. Det här avsnittet presenterades av Cura of Sweden och görs på Beppo.
Det här programmet görs på Beppo. Beppo.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.